och saknade kunskap. Så bad jag om ursäkt för mitt tidigare svar. Men jag blev anklagad att jag inte stöttar HBTQ-rörelsen. Men jag tycker alla har rätt att göra vad de vill och tro på vad de vill.
Man kan alltid som journalist i den här typen av granskningar fråga sig hur mycket man tog hänsyn till att till henne som person.
Ludvig Svan, före detta Expressen, igen.
Hon hamnade ju i en väldigt knepig sits. Till stor del självförvållat, men ja, det är svårt. Men det är klart att majoriteten av rapporteringen var ändå fokuserad på de sportsliga framgångarna.
Då måste jag komma in här och rapportera en trafikolycka som har inträffat med två personbilar stående i vänster körfält. Det här är på E4, länsgränsen Stockholm-Sörmland, innan Hölö i riktning mot Södertälje. Två personbilar alltså i vänster körfält. Ser du något, ringa in 020-999-444.
Strejken inom vård och omsorg som skulle träda i kraft imorgon är avblåst. Parterna, Vårdföretagarna och Kommunal meddelade idag att de var överens om medlarnas bud. Kommunals förbundsordförande Malin Ragnegård säger att avtalet garanterar deltidsanställdas rätt till samma övertidsersättning som heltidsanställda. De nya kollektivavtalen gäller fram till 1 juni 2027 och berör anställda inom vården och omsorgen samt äldreomsorgen. En man i 80-årsåldern har omkommit i en drunkningsolycka i en sjö i Ovanåkers kommun tidigare under eftermiddagen. Vittnen hade sett mannen falla ner i vattnet. Han plockades upp och hjärt- och lungräddning sattes in, men mannens liv gick inte att rädda, det här uppger polisen. Den brittiska regeringen ändrar sig och lovar nu att genomföra en nationell utredning om de tusentals sexövergrepp som riktats mot unga flickor på flera olika håll i landet. Det får inte hända igen, säger finansminister Rachel Reeves.
The most important thing for victims is that we learn the lessons from these horrific crimes to ensure that nothing like this ever happens again.
För mer än 10 år sedan avslöjades att tusentals unga flickor under organiserade former utsatt för grova sexuella övergrepp av hundratals män i städer som bland annat Rochdale, Rotherham och Bradford. Flickorna var ofta vita arbetarklass, många av männen hade sitt ursprung i Pakistan. När uppgifterna nådde myndigheterna agerade de först långsamt av rädsla för att skapa spänningar mellan olika grupper. I vintras uppstod en frän debatt driven av inte minst USAs president Donald Trumps dåvarande rådgivare Elon Musk, som krävde att den brittiska regeringen skulle genomföra en stor nationell utredning om skandalen. Vem visste vad? Vem hade försökt tysta ner det hela? Regeringen sa nej och hänvisade till utredningar som redan gjorts. Nu har en expert gått igenom det tidigare materialet och rekommenderar just en nationell utredning där människor kan tvingas delta. Och regeringen ändrat sig och sagt ja. Något som välkomnas av ett av offren, Fiona. Myndigheterna visste vad som pågick men tystade ner det hela, säger hon till Sky News.
From my experience, they knew what was happening and they intentionally covered it over.
Pontus Mattsson, London.
I delstaten Maharashtra i västra Indien har minst 2 personer dött och över 30 skadats efter att en järnbro över en flod kollapsat, rapporterar AP. Enligt lokala medier i Indien var många turister på bron när den kollapsade och de föll då ner i floden. Den tidigare meteorologen och SVT-profilen Stig Ahlgren har dött efter en tids sjukdom, skriver Expressen. Hans dotter säger till tidningen att jobbet var hans stora passion och att han jobbade tills han var 72 år. Stig Ahlgren blev 94 år. Ekots nyheter i studion nu, Annika Nordin.
Här är Radiosporten där vi har följt en match i Damallsvenskan. Det är slut. Malmö besegrade Piteå på bortaplan. Tuva Skog förra året i Piteå, numera i Malmö, stod för 1 mål och 1 assist i den segern.
Och i herrarnas näst högsta serie Superettan är det delad pott i 2 matcher. Brage-Örgryte 2-2 där den andra halvleken precis drog igång och 1-1 i bottenmötet mellan Trelleborg och Utsikten.
Vi hade hoppats på en helsvensk final i Malmö under världstouren där i beachvolley. Nu blev det inte riktigt så. Vi fick till hälften rätt, Johan.
Så är det, eftersom Jonathan Hellvig var är skadad i magmuskel och kunde inte spela semifinalen tillsammans med sin parhäst David Åhman. Så de försvann de ur turneringen, men Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson, Sveriges andra par på beachvolleytouren, tog sig till den här finalen. Och ni hör att stämningen här i Malmö på arenan på Ribersborgsstranden, ja, det börjar verkligen koka upp inför den här finalen som inte är igång än. De ska möta tysk par som heter Momme Lorenz och Tilo Ritschel. Båda är 21 år gamla och är mindre meriterade än vad Hulting Nilsson och Andersson är i när det gäller beachvolleytour. Precis som under de här sändningarna vi har haft digitalt när vi sände semifinalen tidigare idag, så vid min sida som gästar Radiosporten under den här finalen Simon Dahl, som är generalsekreterare i svensk volleyboll. Det var länge sedan det var en sån här världstor tävling i Sverige, och nu är vi framme vid finalen. Är du nöjd så här långt med arrangemang och allt?
Ja, men det har varit en fantastisk tävling hittills, och det är precis som du sa, vi hade hoppats på en drömfinal med två svenska lag. Nu när Jonathan blir skadad så har Jakob och Elmer uppfyllt alla förväntningar och tagit sig till final här. Så vi ser fram emot den här nu.
Då kanske någon där hemma som lyssnar undrar, och det ska vi ta igen. Oj, är de så bra nu, det här unga paret som är på väg att vinna en världstortävling? Ja, det är de, men det finns tre nivåer, det har vi pratat om tidigare. Det här är den tredje nivån på världstortävlingarna. Det här kallas för Future. De här två svenska unga spelarna har vunnit tidigare på världstoren. Och det var dels på den här Future-nivån, tredje, men även två segrar på det mellannivån. Sen har de även spelat på den högsta elitnivån de senaste tävlingarna. Och det är på den nivån Åhman och Helwig oftast spelar. Så det kan vara bra att ha med sig, att det inte är på topp-topp-nivå. Det är inget superpar de ska möta, men det är ändå en världstortävling.
Och man ska minnas att för ett år sedan så kvalade Jakob och Elmer för att ens få spela i Future-tävlingarna. Så att de står här och är självklara favoriter är också ganska anmärkningsvärt.
Nu ska matchen börja och är igång. Första bollen där svenskarna servar. Det är tyskarna som vinner den första poängen. Och det är ju bästa av tre set som gäller. Det är upp till 21 som gäller i de första två seten. Blir det ett tredje avgörande set så är det först till 15. Och så måste man ju vinna med två bollar. Tysk serv. Här kommer första läget då för Hulting Nilsson. Den längre av de svenskarna som dunkar in 1-1. Första svenska poängen i matchen. Jakob Hulting Nilsson, 20 år gammal. 201 centimeter är ju blockspelare i det här svenska paret. Och Elmer Andersson, försvarsspelare. 191 centimeter, 18 år, och tog studenten häromdagen. Svensk serv, tyskarna tar emot, går upp och smashar. Och svensk block fast ner på egen sida. Så det är tysk poäng. Ledning 2-1 alltså för det tyska paret. Momme Lorenz och Tilo Ritschel mot de svenska, som vi brukar kalla dem, ungtupparna då, i jämförelse med Åhman och Helwig som är 23 år gamla. Första setet är igång, 2-1 för tyskarna.
Strax tillbaka då till Malmö, men vi måste också hålla koll på det som kommer hända i Stockholm här under eftermiddagskvällen, där på stadion där vi har Alexander Lundholm och Miro Salar.
För nu närmar sig denna varma sommardag i Stockholm på Olympiastadion, där det blir Diamond League friidrott, och det kommer att krylla ut av svenskar och massa chanser till rekord. Både svenska rekord, Europarekord och också världsrekord. Och när vi pratar världsrekord är det förstås Mondo Duplantis som vi snackar mest om. Det handlar om stavhoppskurvan, och Miro Salar, du kommer att ha full koll på den kurvan den här dagen.
Ja, jag ser verkligen fram emot det. Du har ju skickat ner mig så att jag ska vara med på hela uppvärmningen och kika till det, och då har man ju givetvis mycket mer information med sig när man får träffa Greg, pappan, och kan diskutera lite grann om stavar och fattningar och annat. Formen hos honom verkar ju vara strålande. Jag är oerhört imponerad att han kunde hoppa så högt på Bislett.
Ja, vi var i Oslo för bara några dagar sedan. Då blev det 6:15 i ganska vanskliga förhållanden. Och kvart över fem startar dagens stavhoppstävling. Och Mondo har aldrig hoppat världsrekord i Sverige. Det vill han göra idag. Hur är förutsättningarna för att han ska få till det?
Ja, men jag vet att alla kommer tycka att jag tjatar om den här vinden ständigt. Det är ju så här att man kan inte titta på stadion. Det blåser väldigt mycket. Men där nere i den kurvan så är det lite lätt mot, lite sidvind, lite medvind. Men det brukar lugna ner sig framåt kvällen, så att jag hoppas att det ska vara fina förhållanden. Värmen som sagt finns där och Mondo älskar ju att det ska vara varmt.
Från klockan 5 så kastar också Vanessa Kamga OS-femman diskus, och strax därefter så springer Samuel Pilström 1500 meter igen. Det blev svenskt rekord förra veckan för honom på den distansen. Också svenskt rekord på en mile för bara några dagar sedan i Oslo. Och efter klockan 6 drar det igång med det huvudprogrammet på allvar. Och då dyker de upp svensk efter svensk. Till exempel Andreas Almgren på 5000 meter. Han vill krossa sitt svenska rekord, säger han.
Ja, dessutom har jag fått höra lite vid sidan av här att träningen har gått otroligt bra för honom, att han är riktigt ruskigt bra form. Så det blir ju verkligen spännande.
Och så avslutas kvällen strax före klockan 8 med världens snabbaste kvinna Julian Alfred på 100 meter. Och så Karsten Warholm på 400 meter häck, återigen mot Ray Benjamin och Alisson dos Santos. Karsten Warholm, världsrekord på 300 meter häck i Oslo.
Ja, det är inget snack om att han verkar vara i bra form. Sen är frågan om man kommer klara de sista 100 metrarna med, och att framförallt då att inte de andra slår i sista häcken. För det var ju det som han lyckas undvika, och krossa de andra faktiskt. Framförallt Santos.
Vi kommer att ha ett stort gäng på plats här. Bengt Skött med intervjuerna, Miro Salar med koll på stavhoppet, Stefan Holm, vår andra expert, med koll på övriga också. Ja, då dessutom här på kommentatorspositioner.
Fullt ös, tack så länge Alexander Miro. Det är ju så att vi kommer följa friidrotten när den drar igång där på allvar. Vi har beachvolleyn som vi alldeles strax ska till. Och det spelas ju också Superettan fotboll här också i Borlänge.
På klassiska Domnarsvallen, där är oavgjord ställning mellan Brage och Örgryte 2-2. Samtliga de här fyra målen gjorda i den första halvleken. Det var ju Brage som tog ledningen 1-0. Sen vände Örgryte till 2-1 ledning innan Brage strax efter det där 2-1-målet för Örgryte fick in ett 2-2-mål. Lite palaver, lite hetlevrade känslor. Anton Lundin sparkade till en Örgryte-spelare, Anton Lundin i Brage, efter att Brage fått frispark ute på mittplan. Och det var ju inte så begåvat gjort egentligen då, dra på sig en varning när laget hade fått frispark. Hemmalaget med fyra hörnor så här långt, 4-2 totalt, 3-1 i den första halvleken, och det är en ganska jämn match. Men där Örgryte kan rida lite grann på sitt självförtroende, har ju en bra svit när det gäller poäng i de senaste sex matcherna. Brage lite osäkert, känns det som. Känns kanske som att det är lite fördel Örgryte i matchen just nu, som är 54 minuter gammal, och det står alltså Brage 2, Örgryte 2.
Och parallellt med matchen i Borlänge står det fortsatt 1-1 i bottenmötet mellan Trelleborg och Utsikten, 6 minuter in i den andra halvleken.
Och vi har ju ett slutresultat från Damallsvenskan där Malmö besegrade Piteå på bortaplan med 3-0. Tillbaka då till Malmö och beachvolleyn.
Och stranden, Ribersborgs stranden i Malmö. Det är final i den här världstour-tävlingen. Den första på svensk mark på många år, och den första sedan man gjorde om världstouren. Och bra start för svenskarna. Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson leder med 8-5. Tvingar tyskarna till att ta timeout. Fyra raka svenska poäng. Simon Dahl som sitter med oss med Radiosporten under den här finalen. Generalsekreterare svensk volley. Vilket lite tryck de gjorde.
Ja, och tyskarna har valt att attackera mot Jakob som har stått upp väldigt bra. Och sen nu så gjorde tyskarna ett par misstag, och de gjorde Jakob Elmer poäng på direkt. Så de har börjat väldigt bra i poängspelet här.
Spelet igång igen. En strålande räddning Elmer Andersson som nu också smashar. Men då får han ingen riktig träff på den, utan den är för lång och går ut. Och då är det poäng för tyskarna, och så är det sidbyte 8-6. Då spricker den där sviten på raka svenska poäng. Och då leder de med 2 poäng. Ja, det här är ju det paret som tränar tillsammans med David Åhman och Jonathan Hellvig. Och samma tränare, ni hörde Anders Kristiansson, en så legendariske volleytränaren inom svensk volley, som ju är tränare tillsammans med Rasmus Jonsson, samtidigt som tyskarna servar in. 2 raka tyska poäng, då är det 8-7. Är det en beachvolleyboom inom svensk volleyboll?
Jag skulle nog säga att det är både beachvolley och volleyboll boom. Oj, oj, oj. Här kommer det ett jumpset-koncept så det blir helt öppet för Elmar att slå in den.
Vi ska berätta vad det är, men berätta, fortsätt berätta om boomen.
Ja, men vi har en tillväxt inom svensk volleyboll som har pågått sedan 2018. Och sen så har ju både damlandslaget med Isabel Hake i spetsen och sen med David och Jonathans fantastiska framgångar byggt vidare på den tillväxten. Så vi fortsätter växa både på volleyboll och beachvolleyboll.
Ja, just det. Det med Swedish Jumpset som du var inne på, som de flesta kanske börjar känna igen nu med tanke på Åman och Hellriks framgångar. De här tränar ju och spelar på samma sätt. De tränar ihop hela tiden med samma tränare och nöter på det här spelsättet som alltså då går att förklara där man oftast då inom beachvolley. Det vanliga sättet är ju att man använder de tre tillslag man får använda, men det svenska sättet är ju att man attackerar redan på den andra bollen, vilket gör att motståndarna inte riktigt vet vad som ska hända. Och det var det vi fick se för en stund sen. Nu blir det tysk poäng och det är ett ledning Sverige 10-8. Svårt att läsa för motståndarna, eller?
Ja, det man kan säga är att det handlar inte bara om att anfalla på andra bollen, utan det handlar lite om att hota om att anfalla på andra bollen och även kunna passa. Att man ska kunna välja om man vill anfalla eller passa på andra bollen. Så motståndarnas försvarsspel blir svårt att förbereda på ett bra sätt.
Bra räddning av tyskarna när Elmer Andersson smashar. Kommer tyskarna med en boll istället. Då är det en bra räddning av Elmer som går upp i nät. Och så blir det lite tajt. Bollen fortfarande i spel. Och så knästående och så Hulting Nilsson i nät. Ja, vilken boll. Kanske den mest spektakulära så här långt. Men det blir tysk poäng. Och då är det två raka tyska poäng. Och svenska ledningen är nere i en poäng nu. Det såg ut som att de skulle ordna upp det där. Men det ville sig inte riktigt.
Elmer har börjat det här sättet väldigt bra i försvarsspelet. De har fått en hel del poänglägen. Tyskarna står emot bra och har räddat upp det där några gånger.
Svensk ledning 10-9. Det är tyskarna som servar. Elmer Andersson till Hulting Nilsson som går upp på den andra bollen eftersom servmottagningen är så bra. Och det är en ny svensk poäng. Och då är det 11-9 Sverige. Det där är också ett anfallssätt. Om servmottagningen är så pass bra som att man kan smasha, då är det en ganska stor fördel.
Ja, och där är ju tyske blockaren helt felplacerad. Han står och väntar på att det ska komma ett pass. Så att det är ju öppet nät för Jakob.
Jakob Hulting Nilsson som kommer då med sina 201 centimeter nära nät. Och så blockar han in nu också. Ytterligare en poäng. Och då är det två raka svenska pinnar i den här finalen i världstouren i Malmö. Där det nu blir kort vila för spelarna. Det är skönt väder här i Malmö. Inte lite mer mål på himlen än vad det igår och lite mindre vind. Men det är ju riktigt beachvolleyväder på Ribersborgs stranden i Malmö. Och 12-9 till Sverige i det första setet.
Då är det ju teknisk timeout som det kallas.
Vi hade ju då besvikelsen. Nu blev det ju bra med den här finalplatsen. Ni hörde tidigare Anders Kristiansson och ni kan även höra Jonathan Hellvig prata om den där skadan som ställde till det då, målskadan för Jakob Hull eller för Jonathan Hellvig, vilket gör att de inte kunde spela den här semifinalen. En jättebesvikelse förstås, för det var ju det stora dragplåstret, men det har ju ändå Hulting Nilsson och Andersson ändå målat över lite grann, den stora besvikelsen.
Absolut, och det var ju en litet antiklimax här i morse när beslutet fattades att Jonathan inte kunde spela, men Jakob och Elmer klev ju in i sin semifinal och bara dominerade sin semifinal, så att de tog den möjligheten på rätt sätt.
Spelet igång igen, svenskarna leder, räddar också den där attacken från tyskarna. Här kommer Elmer Andersson som smashar och den är inne, va? Vi sitter i krysset. Läcker smash av Elmer Andersson, 13-9. Elmer Andersson, alltså försvarsspelaren, den lite kortare av de båda svenskarna. Jakob Hulting Nilsson är ju den som spelar blockspelet och det är Hulting Nilsson som ska serva nu. Ledning 13-9 första set i finalen och då tycker domaren att det var övertramp. Hulting Nilsson håller inte med alls och går fram till domaren och frågar: är du så säker på att jag trampade på linjen? Domaren verkar vara ganska så säker på sin sak. Jag tror inte han får honom att ändra sig, va?
Nej, jag tror Jakob argumenterade med att linjedomaren gjorde ingen signal som håller koll på baslinjen vid serven. Men det var huvuddomaren som gick in och gjorde det domslutet.
Men ändå, svensk ledning med tre bollar, 13-10 i finalen i Malmö.
Där vi snart ska tillbaka, men vi måste också kolla till hur det går i Superettan, mötet mellan Brage och Örgryte.
Inga fler mål gjorda, 2-2 på resultattavlan när Brage försöker ett anfall. Nord med ett inlägg med höger foten och här kommer ju målet. Amar Morsin med sitt andra i matchen. Och Örgryte-spelarna håller för sina ansikten. Tänker väl kanske då på markeringen av Morsin som fick stå alldeles omarkerad i målområdet och nicka in bollen bakom Örgrytes duktige målvakt så här långt, Hampus Gustafsson. Men här var han chanslös och Brage i ledningen igen. 1-0 blev 1-2 och nu 3-2 ska jag säga för hemmalaget. Amar Morsin, tvåmålsskytt. Annars är det ju Filip Trzebski som har gjort ett av Brage-målen också för Örgryte. Trodde jag att Tobias Sanna var målskytt, men det kom sedan upp i statistiken som ett självmål. Noah Kristoffersson dessutom, som vanligt höll jag på att säga, målskytt för Örgryte som nu med klockan på 62 minuter har ungefär en halvtimme på sig att kvittera och nypa en poäng här uppe i Dalarna. En ganska jämn match, en hel del heta känslor har det börjat bli. Jag vet inte om det är värmen som lockar fram de här känslorna. 3-2 Brage alltså, snart 63 minuter på klockan.
Och parallellt fortsatt 1-1 i bottenmötet mellan Trelleborg och Utsikten. Knappa timmen spelar där.
Tillbaka till beachvolleyn i Malmö där vi har med oss Simon Dahl, generalsekreterare från Svensk Volley, som är med oss här, tidigare också beachvolleyspelare förstås, tillsammans med Björn Berg. De spelade i OS 2004 och tog det till en åttondel. Det var då det. Eller hur?
Det var då det. Det här är nya saker som händer. Jag är glad att jag slipper spela mot det här jumpset.
Ja, Jakob Hulting Nilsson, Elmer Andersson leder finalen med 16-12. 4 poängs ledning mot det här tyska paret Momo Lorenz och Tilo Ritschel. Och hur bra är de här tyskarna då? Ja, de har inte vunnit någon tävling på världstouren. Men spelade en final i mars i Australien på den här lägsta nivån, den tredje nivån. Och det finns många beachvolleypar, så det är inte alltid lätt att hålla koll på alla heller kan jag tänka mig när de är ute på de här tävlingarna och ska möta dem.
Ja, dels det, och sen är det ju en del spelare som också väljer att byta spelpartner mellan tävlingar, så ibland dyker upp nya konstellationer.
Är det ovanligt att det är som svenskarna gör en sån satsning, Oman Helvig och det här paret som verkar spela ihop?
De flesta länder som har större verksamhet och fler spelare, där finns det liksom möjlighet att kanske variera lagkombinationerna lite mer. Medan vi i Sverige har färre spelare och då försöker vi hitta bra par som kan hålla ihop.
Ett monsterblock av Jakob Hulting Nilsson framme vid nät. Det är lite skick bakom spakarna i maskineriet. 18-13 är ställningen. Först till 21. Börjar närma oss sätta avslutning. Kanske kan svenskarna hålla i det och vinna det första setet. Kommer tyskarna med ett anfall, men då är det väl ut, va?
Mm. Det är en bra serv av Jakob.
Och då är det svensk poäng igen. Och då är det 19-13. Och det är ett rejält grepp de har om det här första setet. 19-13 till. Där nu Jakob Hulting Nilsson servar. Två bollar från set. Där kommer serven. Tyskarna tar emot. Passar upp. Här kommer smashläget. Den är bra. Och den har inte svenskarna någon möjlighet att ta när han vinklar in den där ner mot linjen. Ner till vänster. Och då är det tysk poäng och reducering. 19-14 är ledning till svenskarna. Men nu är det tyskarna som servar. Och då är det lättare att göra poäng. Framförallt får man ju första chansen att avgöra poängen. Tysk serv från Momo Lorenz och den är ut. Och då är det setboll för svenskarna. Det har vi pratat om tidigare, du och jag, Simon Dahl, om att man måste, när man väl måste ha poäng på egen serv, då tar man lite risker. Elmer Andersson servar nu för det första setet. Publiken ställs upp på 1000 åskådare på arenan i Malmö. Här kommer tyskarna, ställer till lite grann, måste bara lägga över bollen. Hulting Nilsson passar tillbaka och då är det helt öppet. Och där visar de klassen i det här Swedish jumpset när de helt fintar bort tyskarna och drar in setbollen. 1-0 i set, 21-14 för det svenska laget i den här finalen. Och där får vi ett bevis på vad det där är för något.
Ja, precis. Och tyskarna försöker sig på ett jumpset först och misslyckas lite grann. Och så ger Jakob Elmer tillbaka med samma mynt, men lyckas alldeles utmärkt och får helt öppet att slå in där.
1-0 i set alltså. Svenskarna leder finalen i sanden i Malmö.
Vi ska såklart fortsätta följa den matchen, men vi sticker emellan med lite fotboll.
Mm, en match idag i Damallsvenskan där nykomlingen Malmö är ny tabell 2 efter 3-0-segern borta mot Piteå idag. Vi hör en av förgrundsfigurerna som gjorde ett av målen och visade att släkten är värst.
En tidigare Piteå-spelare, Tuva Skog, ska vi säga. Du sänkte din gamla klubb. Ett mål och en assist när ni vann på bortaplan mot Piteå med 3-0. Går det att beskriva vart du är i ditt fotbollsliv just nu?
På en väldigt bra plats, får jag väl ändå säga. Jag trivs jättebra i klubben och med laget och allt runt omkring. Så att jag trivs jättebra och just nu är det väldigt kul att spela fotboll.
4 mål och 7 assist har det hittills blivit. Vad är det som har hänt, tycker du, med ditt spel?
Jag har väl främst liksom fått spetsa till min offensiv. Det är mycket bra spelare och vi tränar mycket på anfallsspelet, så att jag har väl känt att jag får bättre utdelning nu än tidigare och liksom får det sista passet in eller sista avslutet har blivit mycket bättre, så att det är väl det egentligen som är stora skillnaden.
Ska vi titta tillbaka på den här matchen? Jag tyckte ni ändå inledde en aning tveksamt.
Ja, men absolut. De kommer ut lite starkare än vad vi gör. Lite svårt att sätta fingret på varför, men jag tycker ändå att vi jobbar oss in i matchen. Som sagt, första halvlek är inte vår bästa halvlek, men sen tycker jag att vi växer in i det och vi gör en riktigt bra andra halvlek, och jag tycker ändå i slutändan att vi är det bättre laget, och det syns väl också på resultattavlan. Men det är en tajt och tuff match och vi är jättenöjda med att komma härifrån med 3 poäng.
Malmös Tuva Skog där alltså, intervjuad av Peter Sundqvist.
Och matchen är fortfarande igång då när vi kommer till den matchen som vi följer ifrån Superettan, den mellan Brage och Örgryte.
Som är 68 minuter gammal när Örgryte har hörna. Det nickas och nickas och nickas i Brages straffområde. Till slut imper bollen ner bakom kortlinjen. Det blir inspark för hemmalaget. Som alltså har vänt tillbaka till ledning. Hade en tidig ledning i den första halvleken. Bara 5 minuter var spelat när Amar Morsin gjorde 1-0 för Brage. Nu gjorde han 3-2 efter att Brage har varit i underläge 1-2 för en liten stund sedan. Och samarbetet mellan Gustav Nord och Amar Morsin får högt betyg. De här båda, med Nord som framspelare och Morsin som avslutare, har alltså varit inblandad i 2 utav de 3 Brage-målen. Brage som har bollen. Här kommer en djupledsboll på vänsterkanten. Det är just Nord som springer. Har en Örgryte-spelare emot sig som är först på bollen. Och Örgryte kan bryta, men bara temporärt. Bara för en kort stund. Brage tar tillbaka bollen. Berggren, Brages mittfältaren, slår bort den där passningen och så blir det Örgryte istället med bollinnehav. Örgryte som alltså jagar kvittering. Och här kommer Anton Lundin som var väldigt nära ytterligare en varning i den närkampen. I så fall utvisning på honom. Brage med boll mitt på Örgrytes planhalva. Berggren rullar ut till Nord som finns där på sin vänsterkant. Och så vill Brage ha lite långsammare tempo. Står och spelar korta passningar mellan varandra mitt på Örgrytes planhalva. Och det kanske inte... Kanske passar Örgryte rätt bra också med lite lägre tempo. Här är en bra kombination in i straffområdet utav Brage, men bryts i sista stund. Örgryte lyfter undan bollen. Det kanske låter som att det är Brage som för den här matchen. Det skulle jag absolut inte vilja påstå, utan det är väldigt jämnt. Örgryte skickligt på att ställa om. Ett bra kontringslag med Noah Kristoffersson längst där framme. Så kan det mycket väl bli ett 3-3-mål ganska snart i den här matchen. Som nu har hunnit bli 70 minuter. Det är Brage som leder mot Örgryte med 3-2.
Och vi ska alldeles strax till beachvolleyn där den andra setet har dragit igång. Det är tysk duon som leder över svenska Hulting Nilsson Andersson med 5-4 i detta nu. Men jag ska bara nämna snabbt att efter 17 så blir det fullt fokus då på Diamond League-galan från Stockholms stadion. Där från 17 så börjar ju diskustävlingen med Vanessa Kamga, och sen fylls det ju på med idel storheter, Samuel Pilström, Mondo Duplantis, Andreas Almgren, för att nämna några av de svenska stjärnorna, men också internationella stjärnor som Julian Alfred och Karsten Varholm. också såklart. Men som sagt, i Malmö, där är det beachvolley för hela slanten.
Så är det. Det är finalen i den här världsjuktävlingen, alltså i Malmö på Ribersborgsstranden, i den här fina sanden som ju lades in inför den här turneringen. Där svenskarna ligger under med en boll i det andra sättet. Han gör det första med 21-14. Nu är det tyskarna som... Han har inte behövt ta, eller hur? Simon Dahl som sitter med oss här med Radiosporten, generalsekreterare för svensk volley. Han har gått ut den där.
Ja, den hade nog gått ut. Det är lätt att säga här när man ser linjen perfekt där vi sitter.
Mm, sitter ju på kortsidan, precis bakom svenskarna. Några meter från Jakob Hulting Nilsson, 20 år alltså, från Stora Köping utanför Ystad. Det är verkligen en hemmatävling för Hulting Nilsson och hans kollega då Elmer Andersson, 18 år, från Gärstorp utanför Jönköping. Det är de här två stjärnskotten inom svensk beachvolley, och där visar Elmer Andersson klassen. Han kommer upp högt med sina 191 centimeter och skickar ner bollen i den här fina sanden, och då är det reducerat och det är tysk ledning med 7-6 i det andra setet. De här båda svenskarna som hade ett riktigt bra fjolår där de tog guld tillsammans på U22-EM. Och dessutom då vann i slutet av året två turneringar på mellannivån på världstouren. Två på raken också. Och det gjorde ju att de verkligen flög upp lite grann på beachvolleyhimlen.
Ja, det gjorde det. Det gjorde att de fick spela Elite 16. Gav dem ett rejält kliv. Det är högsta nivån, ja. Och då ska man också komma ihåg att när de vann den första challenge-tävlingen så var de det yngsta laget någonsin som vann på den nivån. Och då vann de två tävlingar på raken.
Och det är då när vi ramlar in lite mer rankingpoäng, när man spelar ju högre upp förstås. Och då kan man ju ta steg också framåt. Där svenskarna nu igen får med sig publiken efter att ha avgjort den här bollen. Och underläge en poäng igen. Jämnt andra set. Det var inledningen också av det första. Sen sprang svenskarna iväg via 3 poäng på raken i mitten av det sättet. Nu är det svenskarna som räddar den bollen, kan kvittera det här andra sättet, och så är det kamp vid näten och det är fortfarande boll i spel, och så kastas Elmer Andersson. Han kan få möjligheten att avgöra den här poängen, smashar, men tyskarna räddar, och så kamp igen vid nätet, och så blåser domaren av, va? Och då är det nätberöring på svenskarna. Det håller inte Jakob Hulting Nilsson med om alls, och då hamnar han i diskussion med den andra domaren istället. Huvuddomaren står ju lite högre upp, den andra domaren på andra sidan nätet står ju ner i sanden, men de är bestämda, och då ledning 9-7 för tyskarna i det andra setet. Blir det tysk seger här, ja, då blir det ett avgörande tredje set. Nu är det svenskarna som tar emot serven, underläge 2 poäng. Elmer Andersson smashar, och där är poäng för svenskarna, och då är det 8-9. Vi nämnde det tidigare när vi pratade om Anders Christiansson, apropå skadan på Jonathan Hellvig, magskadan. Det är ett EM som är cirka 6 veckor bort, och där ska de här båda svenskarna också spela.
Definitivt, och det blir ju första gången på många år som sen Sverige hade 2 lag i huvudturneringen på ett EM-slutspel.
Och senare i år, i november, då är det ju VM. Där är Åman Hellvig förstås klara och ska spela. Men det är inte Hulting Nilsson Andersson.
Ja, där kommer det behövas fler bra resultat här vägen framåt för att de ska kvala in dit.
Men chansen finns?
Absolut. Det finns en god chans för dem.
Svenskarna har kvitterat nu 9-9 samtidigt som tyskarna i detta lägger över en boll över Hulting Nilsson, och då är det tysk poäng och ledning igen. 10-9. Tyskarna servar genom Momo Lorenz, den längre av dem, 2-0-2. Han, så servar han in den, och då släpper Elmer Andersson och tror att den ska gå ut, men det gör den inte. Och då är det ledning 11-9 för tyskarna i andra set. I nuläget börjar det se ut som det kan bli ett tredje avgörande set. Men vi har inte kommit så långt in i det här setet. Servmottagningen med Andersson, Hulting Nilsson tillbaka. Kommer Elmer, smashar mycket bra. Och då är det svensk poäng igen. Det är jämnt i andra setet. Svenskarna vann det första med 21-14. Kort paus nu också. Och det är tysk ledning här i det andra. Men bara med 1 poäng, 11-10.
Ställningen i Superettan när det är ungefär en kvart kvar utav två möten. Brage leder över Örgryte med 3-2. Det är lika läge 1-1 mellan Trelleborg och Utsikten. Snart så drar Diamond League-galan från stadion igång. Ett namn vi ska hålla lite extra koll på då, det är såklart Mondo Duplantis i stavhoppet som startar ungefär kvart över 5. Och han har kvällen klar för sig.
Underbart tror jag, det är min favorittävling i år. Och för mig det känns som en liten mini-mästerskap. Det är sådär viktigt för mig. Jag vill hoppa världsrekordet på hemmaplan. Det är min största dröm just nu. Det är den enda som saknas, är att hoppa världsrekordet här. Och det känns som allting är i plats för att hoppa väldigt högt och försöka den där 6-28. Så ja, håll tummarna.
Ja, men det blir härligt att följa då bland annat Mondo Duplantis och många, många fler.
Radiosporten med Superettan.
Från Borlänge i Dalarna. Brage heter Borlänge-laget. Örgryte är på besök och det är hemmaledning 3-2. Det blir mer och mer Örgryte och är det inte offside där? Undrar jag, det är det tydligen inte när Noah Kristoffersson, Örgryte forward, den får ett jätteläge att kvittera. Men bollen räddas av Viktor Frodig som har gjort några riktigt fina räddningar under de senaste minuterna. Hade en dubbelräddning på Niklas Berkerot, hade en dubbelchans. Och Frodig var snabbt uppe och tog även det andra skottet ifrån Berkerot som har blivit inbytt. Båda lagen med ett par byten var där. Brage har gjort 3, bytte redan i den första halvleken. Och det blir som sagt mer och mer Örgryte. Här kommer Örgryte igen. Sanna släpper bollen vidare och så skickas den ut på högerkanten. Där William Svensson, inbytt Örgryte-spelare, finns. Här kommer ett fräsande skott som Frodig blir lite överraskad av. Men han greppar bollen och lägger sig framstupa på bollen alltså. 3-2 står det. Örgryte jagar kvittering. Det är Brage som leder.
Och en match i Damallsvenskan idag där Malmö gästade Piteå. Det blev en tung 0-3-förlust där för Piteå. Hemmalagets Vilma Karlsson var framförallt missnöjd med slutet av matchen.
Det är tråkigt att de får in dem där på slutet. Jag tycker att vi står upp ändå 60-70 minuter. Det är väl när de, efter 1-0-målet så går väl vi ner oss lite grann.
Första halvlek tycker jag ändå tillhör er. Det är ni som har kontroll, bättre passningsspel och mer idéer i spelet.
Ja, men det skulle jag väl också känna. Det känns som att vi har momentum där och att det känns som att det är detaljer som kommer att avgöra vem det är som går vinnande i den här fighten. Men sen riktigt som vi avslutar matchen är väl inte det vi är nöjd med.
Ja, vad är det som händer sista halvtimmen?
Ja, men Malmö kommer ju mer. De sätter först att göra mål, vilket gör att man får mer energi, man får självförtroende. Vilket gör att det sviktar för oss. Det blir uppförsbacke. Det är väl en uppförsbacke när vi släpper in ett mål. Och så gör vi väl att de kommer in mer i matchen.
Piteås Vilma Karlsson där till reporter Peter Sundqvist.
Tillbaka till beachvolleyn och arenan här på Ribersborgsstranden i Malmö. Kanske inte riktigt som det var i Paris med Eiffeltornet som var precis framför då. Men jag har ju Turning Torsum. Vi tittar lite snett vänster här. Simon Dahl som sitter med Radiosporten, generalsekreterare för svensk volley. Arenan ligger ju fint idag. Med havet i bakom våran rygg också.
Ja, men det känns som att vara på hemmaplan för beachvolley.
Även om det inte är något Eiffeltorn i närheten. Men sån arena kan inte vara varenda gången när det är beachvolley-tävling. Svenskarna leder. De har vänt här i mitten av det andra setet. Sverige vann ju det första setet med 21-14. Och nu har de av 14-13 leder det. Svenskt block och ut 14-13. Sverige leder med en boll. Det är tyskarna som servar. Vinner Sverige det här sättet så vinner de den här världstortävlingen i Malmö. Här kommer Hölting Nilsson som smashar i nät, tyvärr. Och då är det 2 raka tyska poäng. 14 lika och då är det sidbyte. Man byter sida var 7:e poäng. För att få så rättvisa förhållanden som möjligt med sol och vind och ingen regn idag i alla fall. Ja, det är bra väder och det är, publiken trivs. Det är mycket gult på de 2 läktarna som är på långsidorna av arenan och planen. Och en jättesmash igen av Elmer Andersson som smashar rakt efter högersidan. Och Sverige tar ledningen med 15-14 igen. Jag tycker om nivån på svenskarnas spel.
Jag tycker att de i första set hade en hög nivå där de tog vara på alla chanser. Här i andra set så har tyskarna ändrat strategin lite grann också och attackerar mycket mera på Elmer som inte var lika delaktig i side-out-spelet i första set. Så att de har fått lite mera häng här tyskarna, men Jakob och Elmer spelar på hög nivå. Det visar ju poängställningen nu också när han kniper en poäng till.
Jakob Hulting-Nilsson fram till 16-14. Vad sa du? Side-out?
Side-out är ju när motståndarna servar och man ska vinna tillbaka servrätten och ta poäng. Det kallar man side-out. Och det är i det spelet som motståndarna kan välja vem de vill attackera.
Det finns lite uttryck i den här sporten också, va?
Det gör det.
Svensk serv, Hulting-Nilsson. Tyskarna tar emot Hulting-Nilsson. Laddar för blocket. Och han får ner den också. Han får ner den. Han håller tätt där efter sidlinjen. Och då är det 17-14. Och publiken gillar det när det är block. Och alla armar åker i luften som är på arenan. Och stämmer in i monsterblocksången. 17-14. Det börjar närma sig avgörande i det andra sättet. Svenskarna går för seger. Servar, här kommer tyskarna på vänster sidan. Lägger bara över. Elmer Andersson fixar den, men den går ut. Han räddar den, men den går ut. Och då är det tysk poäng. 17-15. Två poängs ledning för svenskarna. Till 21 alltså ska de för att säkra den här titeln på världstouren. Det här svenska paret som har vunnit tre gånger tidigare på världstouren. Två gånger då på mellannivå challenge. Och en gång har de vunnit en future-turnering, den tredje nivån som gäller alltså. Sen har de alltså fått spela tre stycken elittävlingar, de senaste tävlingarna. Och här kommer en ny svensk poäng. Efter att Elmer Andersson räddar bollen när den tar på nät på egen sida. Får upp den. Och då kommer Hulting-Nilsson där och bara placera in den med sin högra handflata. Och det är 18-15 och publiken börjar vädra seger nu, Simon.
Ja, de tre poäng kvar och en trepoängsunderläge för tyskarna kommer bli tufft att hämta i kapp så som Jakob Elmer spelar nu.
Nu räddar Elmer igen och nu kan han attackera, försöker lägga in den och det gör han. Och då är det 19-15. 19-15, det är fyra poängs ledning. Och publiken i Malmö trivs.
Tyskarna har inte spelat dåligt i det här sättet utan de har spelat bra. De har satsat utan att göra mycket misstag utan det är Jakob Elmer som har hållit upp nivån och höjt sitt snäpp här nu på slutet.
Tyskarna attackerar, försöker finta bort svenskarna och det gör de. Snyggt spel av Lorenz som passar bakom ryggen upp till Tilo Ritschel som skickar in reduceringen fram till 16-19. 19-16, svensk ledning alltså. Jakob Hulting-Nilsson, Elmer Andersson. Två bollar från match. Tar emot serven, gör Elmer Andersson. Nilsson passar tillbaka. Elmer smashar ut. Det var ingen touch på den. Nej, det var det inte. Utan ny tysk poäng, 19-17. Ja, den här besvikelsen från i morse när beskedet kom att Jonathan Hellvig inte kan spela semifinalen. Oman Hellvig, stora dragplåstret, försvann. Det håller på att förvandlas ändå till svensk succé. Om det blir seger här, för nu är det matchboll när Elmer Andersson smashar in 20-17 och publiken ställer sig upp. Och arrangören kan väl pussa ut om det blir en svensk seger efter den paniken som nästan rådde tidigare idag. Jakob Hulting-Nilsson servar 20-17, matchboll svenskarna. Tyskarna tar emot, Hulting-Nilsson laddar för block men han kan inte ta den. Går den ut? Den går ut! Tyska bollen går ut. Publiken hyllar det svenska unga paret Jakob Hulting-Nilsson och Elmer Andersson. För första gången på många år så är det en världstourtävling på svensk mark här i Malmö. Och då blir det svensk seger. Jakob Hulting-Nilsson, Elmer Andersson besegrar det här tyska paret.
Då gäller det en personbil som står stilla i vänster körfält. Nu pratar vi E4 från länsgränsen Sörmland-Stockholm riktning Södertälje, men innan Hölö. Där är den, och det är väldigt mycket kö, ser jag här, ner till Vagnhäradstrakten, om du undrar vad detta beror på alltså. Så det är en stillastående personbil i vänster körfält någonstans där mellan länsgränsen Sörmland-Stockholm och Hölö.
mogna agerandet de har när de spelar lovar ju väldigt gott för framtiden. Sen tränar de ju med världens bästa lag just nu, så de har ju bästa möjliga förutsättningar att fortsätta utvecklas. Så ja, vi får se vart det tar stopp, men de har oerhört hög potential.
Nu Simon Dahl, är ju du partisk, du är generalsekreterare för Svensk Volley. Jag har varit med oss här som gäst under Radiosportens sändning, men vad betyder sånt här för Svensk Volley?
Ja, men vi är inne i en fantastisk tillväxt. Det går bra på alla fronter just nu. Men att få en seger på hemmaplan i vår första världscuptävling, det är klart att det ger mer smak för oss också att vilja arrangera mer i Sverige.
Ja, så nu undrar ju alla, varför har de en sån, den tredje nivån med tanke på hur bra de här svenska paren är? Varför har ni inte en elittävling istället?
Det har gått så oerhört fort med de här sportsliga framgångarna att vi har hela tiden haft en plan att börja arrangera internationella tävlingar. Men det har gått oerhört fort med de här framgångarna, så vi får bara sätta fast säkerhetsbältet och hänga på.
Tack Simon för att du har varit med Radiosporten under de här matcherna, och det blir alltså svensk seger. Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson vann finalen i Sanden här i Malmö.
Tack Johan. Vi tar oss raskt till Stockholm och stadion där Alexander Lundholm och Stefan Holm finns med oss, för snart börjar det dra ihop sig mot Golden League-galan där.
Och Mono Duplantis har startat sin uppvärmning, precis som Vanessa Kamga. Det är Stavo på diskus som är först ut på programmet om ungefär en kvart här på Stockholms stadion. Och Stefan, kort, det är rekordväder va?
Ja, det är helt fantastiskt sommarväder. Det kan inte bli mycket bättre än så här va?
För till exempel Andreas Almgren på 5000 meter, för Henrik Larsson mot Erik Erlandsson på 200 meter, för Karsten Warholm på 400 meter häck, och förstås framförallt för Mondo Duplantis här på Stockholms stadion och Diamond League i friidrott.
Ekots nyheter kvart i fem. Det blir ingen vårdstrejk bland privatanställda. Polisen har kartlagt var risken att är störst att unga dras in i kriminalitet. Jakten på en misstänkt politikermördare i USA fortsätter, och idag har det varit årets varmaste dag hittills.
Glass går att äta alltid.
Vanilj?
Gott!
Ja, det lät gott. Men vi börjar med strejken inom privat vård och omsorg som skulle ha trätt i kraft imorgon. Den är avblåst. Vårdföretagarna och Kommunal har kommit överens om budet från medlarna. Antje Dedring är förbundsdirektör för Vårdföretagarna.
Vi är glada att vi har ett avtal på plats som liknar övriga avtal på arbetsmarknaden, och att vi har undvikit en konflikt som faktiskt bara skulle drabba sjuka och äldre.
Strejkvarslet som lagts av fackförbundet Kommunal omfattade 50 000 privatanställda i vård och omsorg. En viktig fråga för Kommunal har varit att anställda i privat och offentlig sektor ska ha lika villkor och att deltidsanställda ska få ersättning vid övertid. Malin Ragnegård är Kommunals förbundsordförande.
Och det har vi lyckats att få till nu genom medling.
Avtalet ger också möjlighet för arbetsgivare och medarbetare att komma överens om att en deltidsanställd kan jobba mer än deltid, enligt Antje Dedering, och att det då inte utgår övertidsersättning.
Man kommer alltjämt fortfarande kunna komma överens med en medarbetare som jobbar deltid om att täcka upp frånvaro genom att till exempel då tillfälligtvis öka sysselsättningsgraden eller att träffa ett avtal om vikariat.
Enligt Vårdföretagarnas Antje Dedering har avtalsrörelsen präglats av ett högt tonläge. Hon menar att Kommunal anklagat företag inom vård och omsorg för att till exempel inte ha kollektivavtal.
Alltså det jag tycker är direkt felaktigt och inte acceptabelt att svartmåla våra medlemsföretag som de facto har kollektivavtal och där medarbetarna faktiskt trivs bättre än vad man gör i offentlig regi. Det är inte acceptabelt.
Kommunals ordförande Malin Ragnegård tycker att de bara förmedlat hur medlemmarna upplever att de har det på jobbet.
Det har jag gjort, och om vårdföretagarna tycker det är respektlöst så har de inte förstått att vi har våra olika uppdrag. Mitt uppdrag är som sagt att se till att medlemmar, oavsett vilken arbetsgivare de har, får så bra arbetsvillkor som möjligt.
Reporter Helena Björk. Israel och Iran fortsätter att attackera varandra. Nu under eftermiddagen så har Iran avfyrat nya robotar mot Israel och flyglarmet ska ha hörts bland annat i både Tel Aviv och Jerusalem. Men enligt israeliska medier ska ingen ha skadats i anfallet. Och enligt iranska medier så har Israel attackerat polishögkvarteret i huvudstaden Teheran tidigare idag. Sammanlagt har minst 10 personer dödats i Israel och runt 200 skadats. I Iran har runt 130 människor dödats enligt iranska medier. Här hemma har polisen gjort en kartläggning av var i Sverige unga personer begår brott. Och det här kan användas för att identifiera platser där ungdomar riskerar att bli indragna i kriminalitet. Det säger Johanna Kindgren, analytiker vid polisens nationella operativa avdelning NOA.
När vi jobbar platsbaserat så kan vi jobba nå barn som ännu inte är en del av problematiken. De kanske inte har kommit så långt att de är på polisens radar, men de är fortfarande riskerar att bli det på sikt i och med att de vistas i de här miljöerna.
Hon har kartlagt alla anmälda brott som har platsangivelser från år 2021 till och med 2023 där den misstänkta eller brottsoffret var under 20 år. Brotten har också graderats utifrån något som kallas brottsskadeindex.
Brott som genererar högre skada ska ha ett högre värde, så att en cykelstöld är inte lika mycket som ett mord, utan vi viktar upp dem därefter allvarlighetsgrad.
Slutligen har de anmälda brotten placerats ut på Sverigekartan i ett rutnät där varje ruta är 250 gånger 250 meter.
Av hela Sveriges yta så är det 0,02% som står för de mest påtagliga problemen med ungdomsbrott. Då kan vi jobba med det, med de platserna. De andra kanske också behöver en del uppmärksamhet, men det här är ju de vi behöver prioritera.
Hennes kartläggning kan fungera som ett underlag för polisen lokalt på olika håll i landet. Det förebyggande arbetet som traditionellt fokuserar på individer kan stärkas genom att det kompletteras med fokus även på platser, enligt Johanna Kindgren.
Så det är nästa steg, att varje lokalpolisområde identifierar och gräver i vad problemet består i och sen vidtar ut åtgärder, identifiera åtgärder efter det vad som skulle kunna lämpa sig i just det området.
Reporter Simon Andrén. Så till USA. Det har gått drygt ett dygn sedan en delstatspolitiker och hennes man sköts till döds i Minnesota och en annan delstatspolitiker och hans fru skottskadades i sina hem. Jakten på den misstänkta mördaren pågår fortfarande och den som pekas ut som misstänkt är den 57-åriga Vance Bolter. Roger Wilson, vår USA-korrespondent, har det gjorts några framsteg i jakten på den misstänkta?
Inte vad vi vet så här långt. FBI har utlyst en belöning på nästan 50 000 kronor motsvarande det för mer information om Bolter. Och han beskrivs av myndigheterna som beväpnad och farlig. Man har delat en bild på det misstänkte taget av en övervakningskamera kort efter de två attacker han gjorde. Man har också skickat bilder på honom till gränspolisen om han försöker fly till Kanada. För de två som överlevde skjutningen, delstatssenatorn John Hoffman och hans fru Yvette, så säger man att läget har stabiliserats. Så enligt uppgifter från en släkting så har man beskrivit hur Yvette Hoffman använde sin kropp som en sköld för att skydda sin dotter när de blev beskjutna.
Polisen hittade ju en lista i den misstänkta gärningsmannens bil efter att han hade flytt. Där fanns det ett stort antal namn, varav flera politiker. Vet du om det har vidtagits några åtgärder för att skydda dem?
Det man gjorde var att man direkt kontaktade de som var på listan och varnade dem för att någonting kunde ske. Och flera av dem som finns med på listan också kommenterat skjutningen i Minnesota sen den hände då och inträffade. Men sen har det startat en annan diskussion, och det är väl hur säkerheten ser ut för politiker i USA. Även i kongressen i Washington DC finns det många kongressmedlemmar som känner sig osäkra. Och där är det främst högprofilerade politiker och ledare i kongressen som automatiskt får skydd.
Minnesotas guvernör Tim Walz, han gick ut direkt efter det här och sa att det fanns eller kan finnas ett politiskt motiv bakom skjutningarna. Kopplar man ihop det med de här skydden, eller vad kan man säga om det?
Ja, den listan som fanns bestod av i stor utsträckning demokratiska politiker på olika nivåer och också aborträttsaktivister. Så det är så man ser den här politiska kopplingen. Men det här är också ett av flera fall av våldsamheter den senaste tiden. Bara de senaste månaderna så har till exempel Pennsylvanias guvernör Josh Shapiro, hans residens försökte någon sätta eld på när han och hans familj befann sig i byggnaden på natten. Och vi har också sett skjutningar i Washington DC efter ett arrangemang på Judiska museet. Och president Trump utsattes ju för 2 attentat under valkampanjen. Så det här har ju gjort att man på nytt talar om behovet av att lugna ner den politiska retoriken i USA.
Roger Wilson, Sveriges Radios USA-korrespondent. Nu vidare till Storbritannien där regeringen ändrar sig och nu lovar att genomföra en nationell utredning om de tusentals sexövergrepp som unga flickor utsattes för på flera olika håll i landet. Det får inte hända igen, säger finansminister Rachel Reeves.
The most important thing for victims is that we learn the lessons from these horrific crimes to ensure that nothing like this ever happens again.
För mer än 10 år sedan avslöjades att tusentals unga flickor under organiserade former utsatt för grova sexuella övergrepp av hundratals män i städer som bland annat Rochdale, Rotherham och Bradford. Flickorna var ofta vita arbetarklass, många av männen hade sitt ursprung i Pakistan. När uppgifterna nådde myndigheterna agerade de först långsamt av rädsla för att skapa spänningar mellan olika grupper. I vintras uppstod en frän debatt driven av inte minst USAs president Donald Trumps dåvarande rådgivare Elon Musk som krävde att den brittiska regeringen skulle genomföra en stor nationell utredning om skandalen. Vem visste vad? Vem hade försökt tysta ner det hela? Regeringen sa nej och hänvisade till utredningar som redan gjorts. Nu har en expert gått igenom det tidigare materialet och rekommenderar just en nationell utredning där människor kan tvingas delta. Och regeringen ändrat sig och sagt ja. Något som välkomnas av ett av offren, Fiona. Myndigheterna visste vad som pågick men tystade ner det hela, säger hon till Sky News.
From my experience, they knew what was happening and they intentionally covered it over.
Pontus Mattsson, London.
I Ukraina förbereder man sig nu för en rysk sommaroffensiv där drönare kan komma att spela en avgörande roll. Sveriges Radios korrespondent Lubnar Shanti har besökt en kommandocentral för drönare i Charkiv-regionen och där man står inför en ny utmaning, nämligen ryska fiberoptiska drönare som är nästintill omöjliga att störa ut.
Уже дуже розвинене і великій кількості FPV на оптиці.
Fienden blir allt bättre på att använda drönare och på senare tid med fiberoptiska kablar. Och sådana drönare struntar fullständigt i störningsutrustning. De kan lurpassa i en halv dag och bara vänta på att någon ska gå eller köra förbi, säger 22-årige kompanichefen Mamai. Bakom honom flera skärmar som visar drönarbilder från olika stridspositioner i Charkiv-regionen i realtid. Ukrainska drönare som patrullerar i luften och redo att slå till. Både Ryssland och Ukraina ligger i framkant när det kommer till användning och utveckling av drönare. Men på senare tid har Ryssland satsat allt mer på just fiberoptiska drönare. Dessa fungerar genom att en spole med flera mil lång fiberoptisk kabel sitter på drönaren. Operatören styr från andra änden och kabeln gör dem helt immuna mot elektronisk störning. De är långsammare och kabeln kan fastna i träd. Men deras största fördel är just att de inte går att störa ut. Man kan försöka fånga dem med nät, klippa kabeln eller skjuta ner dem. Men först måste man hitta dem och det är inte alltid helt enkelt, förklarar Mamai. Lubnel Shanti, Charkiv.
Tillbaka till Sverige. 7 personer fick föras till sjukhus i samband med broloppet mellan Danmark och Sverige idag över Öresundsbron. Det var första gången sedan 2010 som loppet anordnades igen och över 40 000 löpare var på plats. Det blev stor trängsel vid målgången, men det var många åskådare på plats också. En av dem, Jack från Karlskrona.
Ja, hej! Ja, hej! Ja.
Vem ska du heja på?
Anton.
Vem är Anton då?
Det är min, jag glömde mamma.
Morbror.
Nope, ja.
Är han bra på att springa då?
Ja, jag tror det. Han ringer här många år.
Ja, han springer många år. Sen var det de som hejade på Fredrik.
You are born to run.
Ja, Fredrik, you are born to run. Vem är då Fredrik?
Det är min son som ska springa idag.
Ja. Och är det här första gången eller är han lite erfaren?
Han har sprungit 2 maraton som jag har varit och hejat på också.
Hade du kunnat tänka dig springa?
Nej.
Du då?
Nej.
Inte jag heller.
Nej.
Då är vi 3.
Ja.
Reporter Madeleine Fitch-Lärka, P4 Malmöhus. Och idag har det varit varmt, den varmaste dagen hittills i år, och allra varmaste var det i Stockholm. Henrik Reimer är meteorolog på SMHI.
Vi har haft flera noteringar egentligen här omkring 28-29 grader, men som högst notering hittills då idag har vi i Stockholm på 29,5 grader. Vi får in fler observationer ikväll och som skulle kunna vara ännu högre.
Värmen har satt sina spår, för stans gator som brukar krylla folk är nästintill tomma. Istället har de flesta tagit sig in till parker och badplatser. Och en av dem är Susanne som är på picknick med familjen.
Och vi hoppar och bräder, la 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 la.
Vad är bästa picknickmaten i värmen?
Mortadella. En baguette. Och sen glaskor och äta alltid som mat.
Susanne är med bland annat sitt barnbarn Kushi som snart ska få i sig en glass.
Vilken smak då?
Vanilj.
Gott.
Några ligger och solar, andra läser och vissa behöver sätta sig i skuggan innan de fortsätter på sin färd i värmen. Birgitta har gått sin vanliga runda runt Djurgården med en väninna. Och snart ska de också avnjuta en glass.
Det är därför vi sitter här i skuggan lite och hämtar pust så vi når fram till matstället.
Reporter här, Helena Gailani. Och enligt väderprognosen så drar nattens regn bort imorgon och strut över Götaland och Svealand och följs av minskad molnighet och en del sol. I Norrland dominerar regnmolnen, men i de sydligaste och nordligaste delarna kan det även bli en del sol. Temperatur imorgon från i söder 20-25 grader till mellan 15 och 20 grader i norr. Så ska vi rätta uppgifter om hittelön i USA i jakten på den misstänkta mördaren i Minnesota. Det ska vara $50,000 och inte $50,000. Ekos nyheter producerades idag av Gunilla Österlund. Jag heter Carina Galanou Ipsonius.
Det här är Sportextra och det här är Stockholms stadion och Diamond League i friidrott. Och det är underbart väder, kanske den finaste sommardagen under hela denna sommar, Stefan Holm.
Konkurrensen har inte varit mördande direkt, men ja, det är verkligen en helt fantastisk friidrottsdag. Jag hoppas att det här håller i sig hela kvällen. Kanske att vinden kan få mojna lite grann också.
Det är som solskensolympiaden 1912. Så kokande är det här på stadion och det väntar ju massvis utav härlig friidrott med många chanser till både svenska rekord, europarekord och världsrekord. Alldeles strax Vanessa Kamga i diskus och Armand Duplantis i stavhoppet och Samuel Pilström på 1500 meter och sen rullar det bara på. Vad längtar du mest efter?
Det är nog det bästa startfältet stadion har sett på många, många år. Ja, kanske under hela Bauhaus-galans era, kanske under hela det här millenniet faktiskt. Jag ser väldigt mycket fram emot Mondo Duplantis förstås, men också en kokande gryta där Andreas Almgren kanske till och med jagar ett europeiskt rekord på 5000 meter.
Och nere i stavhoppskurvan är det förstås fullt utav folk. Alldeles nyss var självaste Usain Bolt där också. Men ännu större, Bengt Skött och Miro Salar har full koll på Mondo Duplantis.
Ja, vilka startfält vi har, Miro. Och det här är ju den hetaste zonen av arenan. Kan jag ana att du tycker det?
Ja, men det känns ju väldigt speciellt. Jag brukar sitta upp på position och förlita mig på lite reprisbild och så här. Nu står man här nere bland coacherna och snackar dels med gamla kompisar som man har tävlat mot och som är coacher idag. Och man kan nörda in sig lite mer på hur ser det ut, vad är det för stavar, vem har problem, vem flyter det för?
Hit vill du alltid gå på alla våra resor, före tävlingarna i OS, VM, galor. Vad är du ute efter när du kikar på inhoppningen på nära håll här?
Nej, men det man kollar mycket, det är ju givetvis vinden, att man inte har för besvärliga vindar. Och sen då när det är, vi har ett 6-stegskontrollmärke ut och det kan ge väldigt, väldigt mycket besked om man är jämn och träffa rätt hela tiden eller om man irrar till det. Dessutom är det alltid kul att se vilka som är lite osäkra. De hoppar ju mycket, mycket mer än de som har självförtroende och är kanske bättre i form än någonsin.
Hur ser Mondo ut?
Han hoppar ju in väldigt, väldigt lite, så att det räcker att jag har sett honom på Bislett. Och det han presterade där var ju enormt bra. Och det fick jag reda lite kul grej då, för jag undrar varför han hoppade i tights i första hoppet. Då hade han glömt att ta av sig. Så första hoppet på 6.15 hoppade han alltså med långa tights.
I Oslo, ja.
Ja, och då...
Så kallt var det ju inte.
Nej, ja, det var... Jag tänkte det var... Eller också så... Skulle han lägga ner och bara liksom, ja, markera att han ville fortsätta hoppa.
Vinden idag, har du känt av någonting som kan påverka?
Nej, men det är som det alltid är på stadion här. Alltså, det är lite sådär, det kan vara lätt motvind, det kan vara lite sidvind. Man kan få bra medvind, så att, men framåt kvällen sen när det blir de vassa höjderna så kommer vinden lugna ner sig. Det brukar vara så på den här stadion.
Och du och jag såg alldeles nyss, apropå det Alexander sa, vi såg Usain Bolt och Ingemar Stenmark i samma synfält bredvid varann. De framträdde här inför publiken. Mäktig syn, hörru.
Ja, det är det ju självklart. Det är ju legender, verkligen, kan man säga då.
Och Ingemar Stenmark har nästan blivit en stavhoppsprofil han också. Vad betyder det för grenen?
Ja, nej, men det är väl kul att han älskar friidrott då. Jag har ju sagt det många gånger innan då. Han la ju av som stavhoppare då när han var 14. Jag är ett år yngre än honom, så det var rackans tur, för jag började som 16-åring, annars hade man kanske fått stryk av honom.
Härligt. Miro är i hög form.
Och vi hoppas att också Vanessa Kamga är det, för det är hennes tur att kliva in i diskusringen nu, för tävlingen har precis börjat. En diskustävling som inte håller Diamond League-status den här kvällen, men som ändå har lockat hit ett fint startfält just eftersom Vanessa Kamga är en av Sveriges största friidrottsstjärnor, femma på OS förra året.
Ja, hon fick ett riktigt genombrott, först i Europamästerskapen i Rom och sen framförallt då OS i Paris. Det ska bli kul att se henne här, om hon kan gå upp och kanske hota sitt personbästa och därmed svenska rekordet.
Vi ska höra henne alldeles strax. Hon har nämligen haft lite problematiska förutsättningar inför denna tävling. Men först nu så står hon där i buren för att kasta sitt första kast. Vanessa Kamga roterar i detta nu. Och här kommer diskusen ut på gräsmattan. Och flyger den över 60-meterslinjen? Ja, den landar väl nästan precis på 60.
Ja, det var väl i stort sett en fullträff. Kanske någon centimeter bortanför 60-meterslinjen då. Bra inledning.
Vanessa Kamgas svenska rekord är på 65,14. Så långt var det ju definitivt inte nu för Kamga. Men det är i alla fall över 60 meter som det ser ut, med någon centimeters marginal här. Det är Jorinde van Klinken från Nederländerna som har inlett den här tävlingen med 63,60. Och som kommer att ha ledningen även efter att Vanessa Kamgas kast är mätt. 60,31 för Kamga.
En hygglig inledning som sagt. Får ingen riktig höjd tycker jag på disken. Och får ingen nytta av den motvind som faktiskt är en bit upp i luften här. Efter markplan är det ganska vindstilla, men där uppe en bit vid läktartaket blåser en del.
Och vi kan höra vad hon sa inför tävlingen, för hon har nämligen varit sjuk inför dagen.
Jag är så fylld av förväntan. Roligt att få hit alla mina friidrottskompisar över hela världen hit i fina stadion, att de får tävla där, ha hemma publik, få dit massa vänner och familj på läktaren. Det kommer bli otroligt.
Och du har ju missat en Diamond League-tävling för att du var sjuk. Hur har den här sjukdomsperioden varit?
Jo, men jag tävlade ju förra måndagen och gjorde 64,70. Och det hade ju den här tiden förra året varit ett svenskt rekord. Så att det var ju verkligen en pangtävling med flera bra kast. Och sen blev jag sjuk dagen efter egentligen. Och åkte på feber i några dagar här hela förra veckan. Så att nu är jag uppe på hästen igen. Sen är det alltid segt att bli lite sjuk sådär. Men det kommer med att leva med kroppen som redskap. Att man måste bromsa in ibland.
Säger Vanessa Kamga som inledde med 60,31 alldeles nyss då i den första omgången utav sex när det gäller diskusen här på stadion. Och nu startskottet för herrarnas 1500 meter med en svensk nybliven rekordhållare. Samuel Pihlström med sitt hellelinne ska han sätta ytterligare ett svenskt rekord på bara några dagar. Först 1500 meter i Rom, sen en mile i Oslo och nu är han här.
Ja, nu är han här. Han är ju uppenbarligen i kanonfin form. Jag hoppas att han kan få ett lika rent och fint lopp som han fick i Rom. Inte bli knuffad och bökad in i kampen och sådär, utan bara kunna trycka på och vara offensiv hela vägen.
Han vill gärna att det ska gå precis i samma tempo som i Rom, där han då sprang på 3.30,87 och sänkte Andreas Almgrens rekord med över en sekund. Och när de passerar oss här efter ungefär 300 meter så ligger han på en femte plats i fältet.
Ja, han har hittat en position in vid sargen, vilket också är bra från en kort löpväg.
Här möter han duktiga löpare som George Mills från Storbritannien som är i god form. Det såg vi under Diamond League Oslo. Det är han som ligger långt fram också i det här loppet. Här finns Narve Giljen Nordås från Norge som var trea på VM 2023 till exempel. Men de passerar efter första varvet på 56 sekunder. Då går det snabbare i täten än Pilström i Rom.
Ja, han hade 57,2 där på första passeringen 400 meter. Och kan han då orka hålla i det här tempot så kan det bli riktigt, riktigt bra det här.
Han ligger sexa just nu. Det är fransmannen Akbarse som är hare. Därefter Kiprogot från Kenya som Nils då är från Storbritannien som trea. Men Andreas Almgren har fortfarande en bra position i klungan. I ett fält som är skapat för att just han ska kunna springa så bra som möjligt. Och nu passerar de oss här igen och då har de bara... ja, två var kvar att springa och här kommer då Andreas Alming tänkte jag säga, Samuel Pilström och baserar på 1.39. De är nu på exakt samma tid som när han sprang på svensk rekord.
Ja, och framförallt så är fältet väldigt utsträckt nu så nu slipper han det här böket och stöket och har en fri löpväg precis in vid sargen, precis där han vill ligga.
24 år gammal. Han sa att han har blivit lite mentalt trött de här senaste dagarna utav att det har plingat så mycket i mobilen på sociala medier och via sms när alla vill prata med rekordmannen Samuel Pilström, den tidigare orienteraren. Det är Kiprogot som är längst fram för ytterligare löpare. Sen kommer Samuel Pilström som nu ligger på en femte plats i fältet. Snart bara ett varv kvar att springa för Pilström och de andra.
Det känns som att det börjar gå lite trögare där bak nu, men vi får se vid nästa passering om ögat ljuger eller inte.
Till frågot för britten Mills då, så försöker Pilström att avancera, går upp på tredje platsen, kanske till och med andra platsen här nu. Passerar han också Mills, han är ytterst på nu, det är ett varv kvar att springa. Passerar där på 2.36, det är exakt samma tid som i Rom. Då blev det svensk rekord, 3.30.87 är det svenska rekordet. Nu måste han ha ett slutvarv lika bra som då. Samuel Pilström kliver till och med upp i täten nu när det är 300 meter kvar att springa.
Ja, det var fram och borrar på bortre lång med 300 meter kvar. Och så ser man orkar detta, men det gick nog lite långsamt på upploppet. Han tog chansen och gick upp i tät.